Det här har du inte ordnat bra. Så här kan vi inte ha det. Det är dagens evangelium. Så här kan du inte ha det. Det är ord från en svärfar till sin svärson. För visst är det härligt när människor ska lägga sig i ens arbete och tala om hur man egentligen borde göra. Eller vad säger ni? Eller är det tvärtom? Ja. Det kryper i mig. Det här har du inte ordnat bra. Och de här orden är direkt hämtade från dagens predikotext faktiskt. Och i grunden så är det en hoppfull berättelse som kan lära oss ett och annat om både Gud och allt annat. Men innan vi kommer dit så ska vi ta berättelsen från början, för det är helt avgörande, inte minst idag, att ta in hela berättelsen. För om vi skulle hoppa över den första delen, då skulle den andra delen landa helt annorlunda. Men vi ska läsa ifrån andra Moseboks 18 kapitel, och vi ska ta de 12 första verserna, alltså den första halvan av det här kapitlet. Och rubriken är Jetro besöker Mose. Och där står det så här. Jetro, prästen i Midjan, som var Moses svärfar, fick höra allt som Gud hade gjort för Mose och för sitt folk i Israel. Att Herren hade fört Israel ut ur Egypten. Och då tog Jetro med sig Moses hustru Zippora, som hade sänds hem, och hennes två söner. Den ena hade fått namnet Gershom, ty som Mose, jag är en främling i detta land. Och den andra hade han gett namnet Eliezer, ty, sa han, min faders Gud kom till min hjälp och räddade mig undan faraos svärd. Så kom alltså Jetro till Mose med hans söner och hans hustru, där han hade slagit läger i öknen vid Guds berg. Mose fick bud om att hans svärfar var på väg med hans hustru och de båda sönerna. Då gick Mose ut och mötte honom, föll ner för honom och kysste honom. När de hade hälsat varandra gick de in i tältet. Mose berättade för sin svärfar om allt det som Herren hade gjort mot farao och mot Egypten för Israels skull. Om alla svårigheter som hade mött dem på vägen och hur Herren hade räddat dem. Och Jetro gladde sig över allt gott som Herren hade gjort mot Israel. Att han hade räddat dem undan egypterna. Han sa, lovad vare Herren som har räddat er ur egypternas och faraos våld. Herren som har räddat folket undan egypternas förtryck. Nu vet jag att Herren är större än alla andra gudar. Ty därför att de handlade övermodigt mot dem. Och Jetro, Moses svärfar, förde fram brännoffer och slaktoffer åt Gud. Och Aaron och alla Israels äldste kom och deltog med honom i måltiden inför Gud. Ja, här får vi reda på att Jetro, som alltså är Moses svärfar, han är också präst i Midjan. Och det betyder att han själv inte tillhör det utvalda folket i Israel. Frågan om han ens tillbad samma Gud som sin svärson, det är lite oklart. Oavsett vilket var han på sin höjd en enkel landsortspräst. Om vi ska se på svärsonen å andra sidan då, Mose, där hade det gått bra. Han var ledare för en hel nation, Guds egendomsfolk. En del menar att han därigenom hade ansvar för uppemot 3 miljoner människor. Sen är antalet inte det väsentliga här. Utan poängen är att Mose i världslig mening var långt mäktigare än sin svärfar Jetro. Det är lite som att jämföra en världsledare med någon lokalpolitiker i något avlägset land typ. Men la ni märke till hur Mose tog emot sin svärfar? Det står att han gick ut och mötte honom, föll ner för honom och kysste honom. Och här har vi första lärdomen. Ni som har svärföräldrar, se och lär. Om ni inte redan tar emot era svärföräldrar på det sättet. När de kommer förbi på söndagmiddag. Ja, men hur ofta händer det att den som är högt uppsatt böjer sig för den som är en enkel knegare? Och redan här börjar den här texten utmana oss. För visst är det fint att Mose visar aktning för sin svärfar. Han måste ju underhålla arvet liksom. Men faktum kvarstår. Mose hade långt högre status än Jetro. Vi vet vad status och makt har en tendens att göra med oss. Hur det påverkar vårt sätt att se på varandra och oss själva. När det har gått bra för mig, när jag har flyttat in i ett större hus, när min utbildning är klar. Det kan hända att man faktiskt tänker att jag har lyckats rätt så bra till skillnad från den där. Både konkret, men också på sätt som vi kanske inte alltid reflekterar över. Därför blev jag så uppmuntrad av en berättelse som utspelade sig här i Johanneskyrkan förra torsdagen var det. När vi hade öppen kyrka. För mitt i lunchandakten som var klockan 12 så kom det in en man som egentligen sökte efter någon annan. Men som satte sig ner och de som var där de välkomnade honom. Och istället för det planerade upplägget så blev det istället ett samtal med den här mannen i centrum. Det visade sig att han hade inte samma tro som de som satt där. Och ändå så uppstod någon form av förtrolighet mellan de som var där. Han blev bjuden på kaffe och han dröjde kvar. Tills han till sist gick vidare. Jag var inte med utan jag ringde på eftermiddagen bara för att höra hur det hade varit på öppen kyrka. Jag fick höra en berättelse om hur de som var där, de var så förundrade, så tacksamma över den här händelsen. Hur den här mannens närvaro hade gjort någonting med de som var där. Och några dagar senare så ringde en annan som hade varit på öppen kyrka och sa jag måste bara berätta vad som hände i torsdags. Och berätta samma sak, det var så starkt. Och berätta att det var en tredje av dem som hade varit där som hade sagt att det var som att Jesus själv kom till oss. En annan berättelse på samma tema som har berört mig. Det är låten Boken om Sean av Thomas Andersson Vi som kom ut i höstas. En 11 minuter lång livsberättelse om den excentriska kulturpersonligheten och levnadskonstnären Sean Skarstedt som gick ur tiden för ganska exakt 3 år sedan. Jag tror det var 18 februari 2020. Mitt i låten så berättas det om hur den då njursjuke Sean besöker pilgrimstaden Lourdes i södra Frankrike. Och där möter han fader Tom. Jag läser några strofer. Vi kom till pilgrimstaden med det helande vattnet. Vi kom i tusentals. Frankrike exploderade i guld och i ockra. Vi såg Pyrenéerna. Och jag mötte fader Tom. Och när jag visade mina sår föll han ner på knä. Han sa, du ska be för mig. Det var så märkligt. Men jag bad för fader Tom där. Det finns något oemotståndligt hos fader Tom. Så som han beskrivs här. På något vis så blir han bilden av den människa som har lärt sig att urskilja Kristus i allt som möter oss. Jag tänker det finns något djupt befriande i hur Mose tar emot sin svärfar, han den utvalde ledaren för en hel nation, Guds egendomsfolk. Ändå är det han som faller på knä för sin svärfar, den där enkla landsortsprästen. Som inte ens tillhörde folket. Och hur Mose senare med öppna händer tar emot sin svärfars till synes mänskliga råd. Men som det skulle visa sig skulle få bli till välsignelse både för Mose och för hela folket. Men vi återkommer till det. För frågan som vi alla kan ställa oss. Det är vilka vi är beredda att böja oss. Och ödmjuka oss för. Och vi kan tänka oss att välkomna den som vi i den här världens ögon inte egentligen har någon anledning att befatta oss med. Eller böja oss för. När Jesus som mästare och herre böjde sig ner för sina lärjungar. Och tvättade deras fötter. Bokstavligt talat tog deras skit. så reagerar Petrus instinktivt och kraftigt. Aldrig någonsin att du ska tvätta mina fötter. Men då är det som att det tänder till hos Jesus. Om inte jag tvättar dig så har du ingen gemenskap med mig. Och om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Då är ni saliga. Det handlar inte så mycket om ok som om befrielse. Och kanske var det detta som anades i den där enkla lunchandakten här. När den där mannen kom in och fick vara Jesu närvaro i den samlingen. Och kanske är det därför som fader Toms bemötande berör mig så starkt. För att det blir en påminnelse om den där saligheten. Den djupare glädjen, den större friheten. Eller som Thomas Andersson vi skriver i en annan sång. En rikedom större än den här världen ger. Okej, vad händer sen? Jo, när de har hälsat på varandra så går de in i tältet. Mose berättar för sin svärfar om Gud. Inte om sig själv, inte om hur förträffligt han har lett folket, utan vad Gud har gjort. Om alla svårigheter som hade drabbat folket, hur Herren hade räddat dem. Och vi förstår att Jetro, han lyssnar uppmärksamt och han förundras över det som Mose berättar. Det står att han gladde sig över allt gott som Gud hade gjort. Och han utbrast, nu vet jag att Herren är större än alla andra gudar. Det är alltså så att Jetros tro väcks till liv ur en förundran över vad Gud har gjort. Och det är förundran som väcker hans gensvar. Och det berättas att Jetro ställde till med en stor fest till Herrens ära. Och att Aaron och alla Israels äldste kom och deltog med honom i måltiden inför Gud. Det blev fest när de påmindes om, tänk vad stor Gud är. Tänk vad vackert att närma sig livet så som Jetro gjorde. Att kunna urskilja och glädjas över det som hela tiden sker och som Gud ger. Utan att för den skull blunda för de svårigheter som berättelsen också rymmer. Ett liv med öppna händer. Vad får dig att förundras? Och finns det berättelser som blåser liv i din flämtande tro? Som blåser på glöden så att den flammar upp. Finns det sådana berättelser? Ja, vi ska läsa den andra halvan. Jag tänker, ni har suttit längre. Vi kan stå upp och lyssna till texten. Så får vi lite, rinner blodet till lite. Och så visar vi vördnad inför Herrens ord. Två goda ting. Läser från vers 13. Nästa dag satte sig Mose för att skipa rätt bland folket. Och folket stod omkring honom från morgonen ända till kvällen. När svärfadern såg hur mycket Mose hade att uträtta sa han, måste du göra allt detta för folket? Varför ska du ensam sitta här med allt folket omkring dig från morgon till kväll? Du förstår svärfar, folket kommer ju till mig för att fråga Gud, svarade Mose. När de har någon tvist så kommer de till mig och jag skipar rätt mellan dem och lär dem Guds bud och lagar. Hans svärfar sa, det här har du inte ordnat bra. Du tröttar ut både dig själv och allt folket som står här. Arbetet blir för tungt för dig. Du kan inte göra det ensam. Nu ska du lyssna på mitt råd. Då ska Gud vara med dig. Själv kan du vara folkets talesman inför Gud och lägga fram deras ärenden inför honom. Och du ska inskärpa buden och lagarna hos dem och lära dem vilken väg de ska gå och hur de bör handla. Men du ska utse några bland folket, dugande och gudfruktiga män, pålitliga och redbara och sätta dem och leda grupper på 1000 eller 100 eller 50 eller 10. De ska alltid skipa rätt bland folket. Alla viktiga fall får de hänskjuta till dig, men i de enklare målen kan de döma själva. så kan du lätta din börda och låta dem bära den tillsammans med dig. Om du gör detta och det sker på Guds befallning kan du hålla ut, och alla som är här kan också gå hem nöjda. Och lyssna nu. Mose lyssnade till sin svärfar och rättade sig efter honom. Han valde ut dugande män bland israeliterna och gjorde dem till hövdingar över folket, till ledare för grupper på 1000 eller 100 eller 50 eller 10. Och de skipade alltid rätt bland folket. Svåra fall hänsköt de till Mose, men i de enklare målen dömde de själva. Så tog Mose farväl av sin svärfar som återvände till sitt land. Case closed. Amen. Varsågod och sitt. Nu är vi framme vid där den mening som jag inledde den här predikan med. Det här har då inte ordnat bra. Men kanske är den inte riktigt lika hotfull när vi har läst den första halvan. Vi har lärt känna Jetro lite grann. Och när han nu kommer till Mose och säger de här orden, så kanske det inte är så mycket ett pekande finger utan mer en öppen hand. Det är dagen efter den stora festen och Jetro ser Mose jobba på. Han är i full aktion, han jobbar från morgon till kväll. Och människorna som kommer till honom tycks inte ha någon ände. Måste du verkligen göra allt detta? Varför ska du sitta här själv? Det är som att han känner medlidande med sin svärson. Det är som att han känner, jag måste hjälpa honom. Jag vill honom väl. Och Mose förklarar, men jag gör bara mitt uppdrag. Jag ska ju skipa rätt mellan folket. Och sen ska jag lära dem Guds bud och lagar. Och det, vad är problemet med det? Det är väl jättebra. Finns väl inget att anmärka på. Men Jetro ser ju vad det här håller på att göra med Mose. Och med folket. Han ser frukten. Att Mose riskerar att bli utbränd. Om han fortsätter så här. Och att folket inte kommer få den hjälp som de behöver när de behöver den. Eftersom de långa köerna, de kommer förbli långa om allt ska fortsätta att gå genom en och samma person. Det blir ohållbart i längden och blir inte barmhärtigt mot någon. Det är egentligen rätt så självklart. Tänk dig en restaurang som bara har en anställd som ska ta upp beställningar, som ska servera, som ska laga maten, som ska sköta disken. Ingen kommer att gå dit. Man får ju vänta en evighet. Och det råd som Jetro ger till Mose, det är ju i grunden ett väldigt mänskligt råd. Delegera, skulle vi säga idag. Och ges från en person som inte ens tillhör det utvalda folket. Och det som händer är att det mänskliga och det gudomliga samverkar. Och hjälper både Mose och folket. Och här närmar vi oss faktiskt den kristna trons centrum. Föreningen mellan det mänskliga och gudomliga. Som sammanfattas i och genom Jesus Kristus. I hans liv. Han som inbjuder oss. Inte att leva splittrade liv. Utan helade liv. Men tänk vad lätt det hade varit för Mose att avfärda Jetro. Hörru svärfar, vad har du med mitt arbete att göra egentligen? Gud har faktiskt utvalt mig, men vem är du? Enkel landsortspräst. Vilken bekännelse. Jag vet inte. Du tillhör ju inte oss. Skulle du kunna lära mig något som jag inte redan vet? Ska vi säga som så att om du sköter ditt så sköter jag mitt. Okej? Okay? Finns det någon i ditt liv som du tillåter att ha synpunkter på hur du agerar? Utan att direkt protestera. Som du öppnar dig för. Som får vägleda dig. Om det inte gör det, borde det kanske ringa en varningsklocka. För vi vet alla att det är betydligt lättare med det omvända. Att själv förmana eller åtminstone ha synpunkter på hur andra borde vara och utföra sina sysslor. Eller att bara söka bekräftelse hos dem som tänker och tycker som jag. Men här handlar det om att själv förmanas. Eller snarare att vägleda, skulle jag säga. Och vägledning, det behöver alla människor. I synnerhet god vägledning. Återigen så är det frukten som allting handlar om. Där Mose riskerar att bränna ut sig. Och folket att bli uttröttade av all väntan. Men där Jetros vägledning syftar till att lätta på Moses börda. Och att låta folket bära den tillsammans med honom. Om du gör detta kan du hålla ut. Och alla som är här kan också gå hem nöjda. Och förutsättningen för att det här skulle fungera, det är att Mose får ägna sig åt det som är hans uppgift. Och det var att vara en talesman för folket inför Gud. Liksom att undervisa och vägleda dem om Herrens vägar. Det vi ibland kallar för ordet och bönen. Att be och att vägleda. Det var Moses huvudsakliga uppdrag. Som ledare för Guds utvalda folk. Ett omistligt uppdrag som Gud hade anförtrott honom. Eftersom Gud hela tiden vill samverka med oss människor. Återigen, det mänskliga och det gudomliga som varandras förutsättningar. Guds tanke. Inte för att det praktiska saknar betydelse. Tvärtom, det är jätteviktigt. Det finns en massa andra saker som behövde göras för att tillvaron skulle hålla ihop. Men om Mose skulle göra det också. Om man både skulle servera och laga maten och diska. Så skulle det ta fokus från det som han var satt att göra. Och i förlängningen skulle han bränna ut sig. Och för att detta ska fungera så krävs tillit. Tillit och ömsesidighet. Till Gud och till varandra. Tillit till Gud att han finns. Att han står fast. Att han håller sina löften. För om Gud inte finns. Om det inte finns något land som väntar. Om det bara är öken, vad spelar det då för roll? Och ömsesidig tillit till varandra. Att vi finns där. För varandra. Med varandra. Och att vi står kvar. Det jag med mitt liv visar. Jag vill dig väl. Och jag kommer inte att lämna dig. Du kan lita på mig. Det är någon slags gudomlig ekonomi där den som bär mycket får erfara hur andra är med och lättar på bördan. Och där helheten tillåts att blomstra genom att vi gemensamt tillsammans tar tillvara alla de gåvor som Gud har lagt ner i vars och ens liv. Att detta får fylla oss med förundran när vi ser Kristus i varandra. Och ge ny kraft, nytt mod. Fylla oss med glädje. När vi anar ett rike som inte kommer att förgå. Det enda riket som är värt att investera i. Självklart är det inte delegeringen i sig. Som är lösningen. Om vi bara har tydliga strukturer så kommer allting att lösa sig. Och Gud kommer att bli tydlig för oss. Snarare är det en inbjudan att närma sig livet med vetskap om. Att alla vi som har valt att följa Jesus. Är kallade till honom. Och samtidigt sända av honom. Med de gåvor vi har. Med det vi har i vår hand. Och med de människor Gud har ställt vid vår sida. Och att detta samspel får ära Gud. Oavsett om vi har ansvar för en eller för 10 eller för 50, 100, 1000 spelar ingen roll. Det var detta som gjorde att Mose och folket kunde hålla ut. Och självklart kan vi välja att avstå från det här. Tänka att ja, men jag orkar inte, jag vill inte. För sändningen är och har aldrig varit någon order utan en inbjudan. En inbjudan om att emellanåt bära bördor som kan vara tunga. Men som samtidigt är en inbjudan till det vackra liv som blir synligt och meningsfullt i samspelet med varandra. För det är gemenskap med andra som vi blir till. Och det är gemenskap med varandra som Guds rike blir synligt. I mellanrummet mellan människor. Och då kan det ibland behövas både en och flera Jetro som säger till oss: Samuel, det här har du inte ordnat bra. Så här kan du inte ha det. Du kommer att bränna ut dig och du är värd så mycket mer. Om du bara visste vad Gud har att ge dig och hur han hela tiden vill ge dig av sitt goda. Han som vill öppna dina ögon, dina händer, han som vill öppna ditt hjärta för att du ska få ta emot Jesus själv i dem som han sänder i din väg. Så att även vi får utbrista att det är som om Jesus själv kom på besök. För så är vi, fast många, en enda kropp som alla får del av ett och samma bröd, Jesus Kristus. Herrens frid, vänner. Amen.